Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag tycker generellt kanske inte att vi är så himla skryta i den här podden. Men lite fett är det ju såklart att prata med Angus Deaton. Förlåt, Sir Angus Deaton.
Could you introduce yourself so I have that on tape?
I'm not sure. How do you want me to introduce myself?
I don't know. I would mention the Nobel Prize. I don't know if you would mention it.
No, I wouldn't normally. You're sweet, so you understand about these things. But people then immediately jump in and say, there is no Nobel Prize in economics. That sort of thing.
You know what? That was a perfect introduction.
Okej, Angus Deaton, professor emeritus på Princeton, Nobelpriset i ekonomi 2015, författare till 15 böcker, allt det där. Nästan inget och ganska mycket av det där ska vi prata om idag. Det vi ska prata med honom lite mer specifikt, det är en artikel. Och för honom så började det här med att han och hans fru Anne Case, som han också gjort mycket forskning tillsammans med, började titta på skillnader i medellivslängd mellan människor i det amerikanska samhället.
This enormous divide in America today between people who have a four-year college degree and people who do not. And, you know, in particular, this idea that at least up until COVID, the people with a four-year college degree, their life expectancies continued to increase at pretty much European rates. Whereas for people who don't have a four-year college degree, their life expectancy peaked in 2010, you know, 10 years before COVID, and has been falling since then.
Och det är inte som att det här är någon liten minoritet.
This is 2/3 of the American population.
Och i USA och i hela västvärlden egentligen så har vi vant oss vid idén om att medellivslängden ökar. Enligt en studie på Karolinska så har medellivslängden i Sverige ökat i 150 år som helhet. Men i Sverige, precis som USA, så är det en stor skillnad mellan personer med lång och kort utbildning. Så kallade lågutbildade kvinnor har i Sverige också haft sjunkande medellivslängd till exempel. Och den här trenden, den fick Angus Deaton att verkligen fundera. Han tittar på den där statistiken och tänker att den amerikanska ekonomin, det hjälper inte 2/3 av sin befolkning.
And they're dying in droves and the bodies are piling up. And even during COVID, when the life expectancy of the people with a BA went down a little bit too, those without a BA went down very, very much more. And so the gap in life expectancy, which in, you know, around 1990 was a couple of years, it's now like 8 years. Then I sort of asked myself, well, are economists, you know, Do I have any responsibility for this? Does my profession have any responsibility for this?
Har vi ekonomer något ansvar här? Är vi att beskylla för att, som Angus Deaton uttrycker det, the bodies are piling up? Och det han landar i, sjukt nog, är att ekonomer som helhet inte verkar bry sig så mycket om hur folk mår. De bryr sig inte så mycket om hälsa.
You know, and right now you see this very much so in this sort of triumphal trumpeting of how well the American economy is doing compared with Europe. And no one mentions the fact that life expectancy is still lower for everybody than it was in 2019. And it's sort of like as if that doesn't matter somehow.
Så Angustiten tar den där insikten, han breddar den aningen och landar i att ekonomer lite har tappat fotfästet. Den här disciplinen som i decennier, århundraden lite beroende på hur man räknar, har haft ett tydligt mål, den har plötsligt tappat vad som Angustiten menar är den viktigaste frågan av alla. Hur kan vi förbättra människors liv? Det här blir starten på en rannsakan där Angustiten har börjat tänka igenom vad han och andra mainstream-ekonomer gör fel. Vad gör de för tankevurpor? Vad missar de? Vad är ekonomer dåliga på? Och nu har han summerat alltihop i en artikel, men också i dagens avsnitt. En Nobelpristagare erkänner sina brister efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Idag, Angustiten, professor i ekonomi vid Princeton och mottagare av Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, har en take. Ekonomer, inklusive han själv, har haft fel om massa saker. Och om man ska vara ärlig så är det här kanske inte en nyhet för alla, men för ekonomer så är det en nyhet. Och det här spelar ju också roll att de har fel. För ekonomer är inte bara pappersvändare som skriver sina små avhandlingar och papers och går på sina små konferenser helt isolerat, även om det ibland kan kännas så lite grann. Ekonomer påverkar. De påverkar samhället, de påverkar policy. Så när Engstitan börjar känna att de har fel i massa saker, så börjar han också undra om de här politiska förslagen som kommit ur massa ekonomisk forskning.
And does the sort of economic policies that we've advocated, you know, over the past 40 or 50 years have something to do with that? And I think the answer is yes. First of all, we're not counting things that really matter to people, like their health.
Angus Deaton har summerat allt det han tycker är fel i en artikel som heter Rethinking My Economics, som han skrev för Internationella valutafonden och som blev lite viral. Så viral en artikel för Internationella valutafonden kan bli i alla fall. En summering av den här artikeln har fått väldigt många views på TikTok i alla fall.
All this market efficiency that economists love so much usually comes with upward redistribution. And when this happens, he says, economists' recommendations become little more than a license for plunder. He just said the quiet part out loud.
Is that what they say? I like that. They said the quiet part out loud.
Och i den här artikeln så pratar Angus Deaton om flera saker. Etik, effektivitet, metoder, makt. Och vi ska försöka gå igenom så mycket som möjligt. Vi börjar med makt. Vad tycker Angus Deaton att ekonomer gör fel vad gäller makt?
They might mention it occasionally.
Det han säger är att ekonomer helt har tappat bort maktperspektivet i ekonomisk vetenskap.
I mean, they talk about the power of markets or the power of the market mechanism or something, but they don't, you know, individuals or groups don't seem to have much power in those stories. You know, if you read historians about inequality, for instance, you know, for them it's all about power. I mean, it's this group had power, this group did not have any power. There's a new book, which I mentioned in the article, by Acemoglu and Johnson, you know, arguing that technical change throughout history, the form in which it's taken and who is benefited from it, all depended on power. You know, and there's this old saying that if you're not at the table, you're likely to be on the menu. You know, so if you don't have a say in what happens, then, you know, you're going to be a victim of this change.
Om man ska summera den här återkommande kritiken och självkritiken, så är det att ekonomer just nu fokuserar för mycket på marknader. För mycket på marknader och teknikutveckling som de enda förklaringarna till varför saker händer. Varför fick Sverige 8 timmars arbetsdag? Ja, då kan man ju tänka att det fanns en efterfråga från arbetarna att jobba lite mindre. Så var det ju. Var det också för att effektiviseringarna som hade skett inom industrin hade gjort det möjligt att jobba mindre? Ja, jo, men det är en del förklaring. Men att tänka att det är hela förklaringen, menar Angus Deaton, ändå är helt fel. För 8 timmars arbetsdag hade aldrig hänt om det inte vore för att arbetarna hade organiserat sig och tillsammans blivit mäktiga. Ta ett lite modernare exempel. Hur ska man förstå situationen för ett mopedbud i Stockholm idag? Ska man förstå det som att det finns en efterfrågan på billigt arbete? Ja, så ska man förstå det. Men den efterfrågan finns alltid. Ska man förstå det som att det finns ett utbud av arbetare som kan arbeta billigt? Ja, men det finns också nästan alltid. Det som händer, menar Angus Deaton, det är att de här personerna saknar makt.
It's just a class struggle between the workers and the management sort of idea, which is the way most people would think about it, but it's not the way economists think about it.
Maktperspektivet är A och O för att förstå de marknadsmekanismer som han och hans kollegor har ägnat sitt liv åt att tänka på. Och Angus Deaton menar, för att upprepa mig lite, att man nu gör för lite.
We emphasize a lot the power of technical change, which sort of came out of the sky somehow. You know, the fact that the Western economies have changed from being manufacturing economies to being service economies, and service economies are different and maybe harder on labor. You know, so you can talk about that as a big force. You can talk about the Industrial Revolution, you know, favoring one group over the other, but it's all a sort of a deus ex machina that's generating this technical progress, and then we all sort of bend to that. And there are alternative views to that, like, you know, class struggle. So, you know, the total lobbying effort of the union movement in Washington is now less than is spent by Alphabet, for instance. You know, so there's been a big shift of power. And, you know, economists just don't talk about that.
För att parafrasera Angus Deaton som karaktäriserar sin egen kår. Förändring bara sker och sen ger marknaden folk produkter. Men så är det ju inte.
Also, I think we're pretty blind on communities. So it's often argued that, you know, trade is not so bad in losing jobs because millions of people lose their jobs every year and move on to other jobs. There's a lot of churn in the labor market. But that's not what we're talking about here is a whole community, you know, that used to be a good place to live and to get married and to have kids and which gets wiped out because the jobs have been automated or the jobs have gone to China or something. And economists have tended to say, well, trade is good, you know, because if we lower tariffs and there's more globalization, then that's a really good thing because the gainers gain more than the losers lose. And, you know, I've never quite bought into that argument, but I sort of realized just how catastrophic it is. Because these are hypothetical gains and hypothetical losses, and there's real gainers and real losers, and the gainers never compensate the losers.
Okej, det var makt. Del två, etik och effektivitet. Vad är problemet med etik i dagens ekonomiska forskning?
But the problem with ethics and economics is its absence.
Vilket såklart är en kul sak att säga. Men för att utveckla lite grann. Ekonomer idag är väldigt specialiserade. De forskar på samband i specifika marknader eller effekten av en viss typ av skuld. Eller så tittar de på vad som händer med en liten grupp människor som har blivit utsatta för något naturligt experiment. Kanske blivit arbetslösa. Och bara för tydlig, allt det är bra. Det är bra forskning.
What I miss is the big picture stuff which used to be part of economics and is not anymore. And it went out of economics quite recently, I think. You know, if you read Keynes, for instance, you know, Keynes was very interested in philosophy. You know, there's this quote of Keynes that I like to use saying, you know, there's three things that economics and politics is about is efficiency, social justice, and individual liberty. And economists have become almost totally focused on the first of those and are not paying much attention to the other two. And the classical stream of economics, all the way from Adam Smith to Hayek and Friedman, including Keynes, was about all of those things.
Och bara för att understryka, effektivitet är bra. Det är oftast bättre att ha någonting effektivt än att ha det ineffektivt. Men upphängdheten på effektivitet, menar Angus Deaton, har gjort att ekonomer helt tappat bort de här andra sakerna. Rättvisa och individuell frihet, för att ta Keynes trio. Och på något sätt så har ekonomer idag kommit att se effektivitet som någonting neutralt. Det är politiskt neutralt, medan varken individuell frihet eller rättvisa är neutralt. Effektivitet däremot, det kan ses som någonting objektivt bra.
Economists doing policy are seen as, you know, engineers who are tending the engine or plumbers or something, you know, who are making everything work. And, you know, they don't ask why or how. Well, I think the exclusive focus on efficiency is a crisis in some sense, if that's all we do. That's not to say you should throw it away, but you have to temper it sometimes with other considerations, you know, which are not taken care of on efficiency.
Efter pausen, gör inte ekonomer någonting rätt också? Och kan det komma en ny, upplyst vår för de ekonomiska vetenskaperna? Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!
Så enligt Nobelpristagaren och professorn Sir Angus Deaton så finns det något av en kris i dagens ekonomiska vetenskaper. Man har tappat bort olika perspektiv och man tittar allt för mycket på effektivitet om man frågar honom. Och enligt Angus Deaton så hänger alla de här sakerna också ihop. Det går inte att prata om effektivitet utan att prata om etik. Och det går inte heller att prata om etik utan att prata om effektivitet. Och det går inte heller att prata om effektivitet utan att prata om metodik. Och det går inte att prata om metodik utan att prata om etik. Och därför tycker Angus Deaton att det är helt avgörande för ekonomer att man pratar med andra än ekonomer. Att man breddar sina perspektiv. Pratar med kanske historiker och sociologer och samhällsvetare och jurister. Och människor som är vana att tänka på saker som personlig frihet och rättvisa.
So efficiency usually means making GDP as big as possible. Doesn't really care who gets it. A lot of technical economists, I mean, Jim Merlis, another Nobel Prize winner, got the prize for, you know, working out how you do the redistribution with the minimum loss of efficiency sort of idea. So that's a very important contribution. And there are ethics built into that. And, you know, when Jim was working on that paper, that was when I was a very young, essentially research assistant in Cambridge. And the philosophers and the economists spent a huge amount of time talking to each other then in a way that's just not true anymore.
Deaton beskriver hur han på Cambridge hängde med ett gäng kompisar till Wittgenstein till exempel och pratade om etik med dem. Och den typen av diskussioner som uppstod då, de sker inte riktigt längre.
The economists are too busy proving theorems. Which is good. You want your theorems to be true.
För så är det ju också. Det är ju inte så att ekonomer helt har tappat greppet om allt och inte bidrar till någonting. Det är viktigt att ens teorier håller och man kommer fortfarande med bidrag till samhället och bidrag till ekonomin och och det är inte riktigt heller så svartvitt att antingen så är man en teknisk ekonom som räknar på grejer eller så är man en ekonom som tänker på filosofi. Och det är också Deatons poäng lite grann. Det ska absolut inte vara åtskilt.
I mean, let me give you another example which I'm very fond of. You know, the Adam Smith conjecture about the invisible hand, you know, that somehow greed was good. The butcher and the baker, motivated by their own profits, would enhance the welfare of everyone. Now, that's a really important insight. Adam Smith, of course, didn't formalize it. And economics spent about 200 years trying to formalize that and find out, you know, exactly under what conditions that was true and how it worked. And the seminal work there is the work of Ken Arrow and Gerard Dubreu, you know, in the 50s and 60s. Who worked out exactly what assumptions you needed for the Smith theorem to be true. And you might say, well, how could that be important? Because we've known that for 200 years and these guys come along and prove some theorems, right? Well, the important part is not the theorems. The important part is the assumptions you need to prove to the theorems. And Arrow, in most of his subsequent writing, spent a lot of time undermining those results in some sense, because he was, you know, when he wrote about health, he wrote an incredibly important part about health, saying you can't, laissez-faire will not deliver health for you, a lesson that a lot of people on the right have still not learned. And that's because it just violated the assumptions you need for it to work. And he knew and had proved what assumptions you needed for that to work. So that technical work, you know, is incredibly important. And, you know, Arrow would have been a wonderful exemplar of that. You know, he proved theorems, but he also proved the social impossibility theorem about welfare economics, you know. So that's an example of someone who's incredibly broad, who's contributing to philosophy as well as to economics. Amartya Sen would be another example.
En sak som lätt kanske kommer till en när man hör Angus Deaton prata om ekonomer och att de har tappat greppet om frihet och kanske maktperspektiv och att man överdriver vikten av effektivitet. Det har han inte bara helt enkelt blivit lite vänster på gamla dagar.
I don't know. I mean, you might think that. But also you want to remember that one of the still very powerful forces in economics is the sort of Chicago view. Oh, and Chicago was very good at the other two bits of the Keynesian thing, which is efficiency and personal liberty. And tended to argue that any attempts to do anything about social justice would simply just undermine the other two things. So they had an integrated view, but it didn't say anything about social justice. So if caring about social justice makes you left-wing, then I suppose I'm left-wing, but I mean...
Angus Deaton understryker också att hans artikel fått väldigt mycket uppmärksamhet och att han fått ryggdunkningar från alla möjliga politiska håll, från vänster till höger. Och han tar det som något slags bevis i alla fall. För vad som är rättvisa eller vad som är personlig frihet, det kommer alltid att definieras olika av olika grupper. Att påpeka att man behöver tänka på de här sakerna, det är inte att säga att de sakerna måste ta sig ett visst uttryck eller att man måste tänka på dem på rätt sätt. Men okej, om vi tänker att det är så här som Angus Deaton beskriver det, det är inte en bra situation. Så vad kommer hända? Kommer det hända någonting? Och frågar man Angus Deaton, som vi gör nu, så är svaret ja, någonting kommer hända. Utan tvivel kommer någonting hända.
Well, it's happening now and I'm contributing my little part and I'm pretty optimistic. And economics is a very young profession. You know, so you can be a tenured professor at Harvard when you're 25 years old. And so new ideas can percolate pretty quickly, including a lot of new bad ideas. But nevertheless, there's a lot of churn going on. And that's always healthy because if circumstances change, you need underlying change to draw on to move the next wave, as it were. But a lot of it is just events. You know, you never want to underestimate the power of reality to change people's views. And, you know, the financial crisis was a major empirical hinge point. That wasn't supposed to happen.
Angus Deatons senaste bok heter Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Artikeln vi pratar om idag heter Rethinking My Economics. Jag som gjort avsnittet heter Gunnar Harjus. Jakob Buschell är ansvarig utgivare och Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet. Du kan följa oss på Instagram, det heter vi Kapitalet, och vi är tillbaka igen på fredag. Hej då!